Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Klacken.nu, nu mina damer och herrar. Riktigt glad att sitta med Therese som har återvänt till Sverige efter en lång tid i Ryssland. Goddagens.
En alldeles för lång tid i just Ryssland, men det var ju superkul att vara på fotbolls-VM. Det var kul att det gick så bra för Sverige, för då fick man ju dels uppleva det, och det var ju länge sedan. Och dels så fick man ju uppleva VM mycket, mycket längre i och med att jag var där och i huvudsak följde Sverige och åkte hem när Sverige åkte hem.
Jag tänkte vi går in på lite floppa, skrällar, din syn helt enkelt. Men innan vi går in på det, vad tycker du överlag av detta VM? När du har varit där på plats och sånt, det är ju alltid en annan sak att vara i landet vart det är.
Men jag tycker att det har varit ett bra VM. Jag vet att många tycker att det var ett tråkigt VM och att det inte var så bra fotboll och inte så många bra matcher och allt sånt här. Det kan jag överlag kanske ofta känna med VM, just eftersom att det alltid är ett antal lag med som knappt kan spela fotboll. Men för den sakens skull så tycker jag inte att det här VM:et, det är klart att man kanske när man kollar på kanske de två senaste VM:erna, att det har varit lite fler hetare matcher och lite fler sprudlande matcher om man säger så. Men jag tycker ändå att det har varit bra VM. Jag tycker det har varit ett roligt VM, att det har varit flera lag som man på förhand kanske inte hade tänkt sig skulle gå långt, som gick långt, till exempel Sverige. Typ England trodde jag inte skulle komma så långt som de gjorde. Det är ju ganska sjukt att Kroatien stod i en final. Och sen är det såklart tråkigt att många av de här stora, Argentina och Brasilien och de här, försvann relativt fort. Tyskland försvann redan i gruppen och allt det här. Men samtidigt kan jag tycka att det finns en charm i det också. Så att jag tycker att det har varit ett bra VM. Och jag tycker att det har ju såklart, jag ser ju på det här VM:et med helt andra ögon än vad jag ser på något annat VM genom mitt liv, av de jag upplevt, i och med att jag var på plats. Och det var första gången som jag var på plats på ett VM. Och man ser också lite annorlunda på fotboll när man är där för att jobba med det och när man är på plats på en fotbollsmatch bara för att kolla eller för att vara supporter. Så man ser ju på det på lite olika sätt. Men jag tycker att det har varit ett bra VM. Jag tycker att det har varit ett jätteroligt VM. Och jag tycker att det har varit många, både lag som har kanske överraskat, spelare som har överraskat, eller kanske snarare så här, i flera fall motbevisat någonting. Många som inte har kommit upp i nivå som det har blivit diskussioner om. Och så där. Jag tycker att det här VM:et ändå har innehållit allt som ett VM ska innehålla. Så jag tycker det har varit ett roligt VM, jag tycker det har varit ett bra VM.
Härligt! Ja. Ja, jag håller med dig till stor del med tanke på just den här delen, att man fick överraskningar, man fick både mål, man fick kontroversiella saker som man kanske inte i stunden kanske alltid älskar, men ett mästerskap ska alltid vara något litet extra. Och det fick man minst sagt uppleva. Du var inne där, floppar, spelare och lag som inte levde upp. Om du skulle peka ut ett lag och en spelare i sig, vem skulle du välja då som den största floppen?
Den största floppen måste man ju säga rent lagmässigt är ju ändå Tyskland. Nu är det ju i och för sig så rent statistiskt att världsmästarna sällan går och försvarar sin titel, vilket det ändå var många som trodde att Tyskland skulle ha goda chanser att göra. Men ofta så åker de väl ur i gruppspelet också av någon anledning. Men jag blev jättebesviken på Tyskland. Det var ju jätteroligt för svensk del att Tyskland var så dåliga. Men jag blev jättebesviken. Jag hade verkligen trott, jag tror jag hade tippat Tyskland spela bronsmatch, tror jag. Jag tror inte jag hade tippat dem i final, men att de skulle spela bronsmatch, om jag minns rätt. Men de kom inte alls upp i nivå och det var så himla mycket runt omkring. Och jag tycker, jag följde ju Tyskland lite grann i och med att hela första veckan av VM där, jag åkte ju några dagar innan det började, och sen så hela första veckan där fram till Sveriges första match, så var jag i Moskva och var på lite matcher där, öppningsmatchen, och jag var på Tyskland-Mexiko och sådär. Och då följde vi Tyskland under några dagar och var på träningar och presskonferenser och sådär. Och just det här också att Tyskland har inte riktigt betett sig som Tyskland, för de har varit, de var sena ut på sin träning, och sen så var det jättekrångligt att ta sig mellan deras träning till deras hotell där presskonferensen skulle vara, och man stressade och man höll på att inte hinna i tid och sådär. Och sen så när man väl var där, så var presskonferensen försenad en halvtimme, och sen en kvart till, och sen 20 minuter till, och sen till slut var den här presskonferensen 2 timmar försenad. Och det känns så otyskt på något vis att inte hålla tider, och att Tyskland är liksom, att allt är så himla bra uppstyrt. Men det känns som att det var mycket negativitet som omgärdade det tyska laget redan från start. Och det var ju också med den här bilden och allt det här som liksom old news nu, men jag tror att det där kanske störde dem mycket, mycket mer än vad man trodde att det skulle störa. Inte bara bilden, men också allting som blev, och därefter första matchen, att de sägs väl ha haft något slags krismöte, som man gillar att kalla det i media, men att de har haft något möte där alla har pratat med varandra och så här. Och det ska man ju inte riktigt behöva under ett VM, utan man ska ju ha full fokus på att spela fotboll, inte på vem som har gjort vad och vem som har gjort fel och vem som, utan det, så jag är jättebesviken på Tyskland, alltså allting med Tyskland egentligen. Vilket gör att de blir ju ändå den största floppen. Sen tycker jag att det är lite av en flopp att Brasilien inte tog sig längre. Det är lite av en flopp att Argentina var så jäkla dåliga. Spanien är en superflopp. Men jag tycker ändå att Tyskland är den absolut största floppen. För att med det laget som de har och det som de har visat upp innan, och allt det här med att Tyskland ju vann U21 förra sommaren, man vann Confederations Cup och allting såg så himla bra ut, så tycker jag att jag blev jättebesviken på Tyskland faktiskt.
Ja, jag kan bara släppa.
Jag förstår det.
Man försöker fortfarande smälta det hela. Men,
ja, men och sen att man ändå hade chansen där på slutet. Förlorade med 2-0 mot Sydkorea som inte ens kunde spela fotboll. Jag förstår ingenting.
Det var passionslöst. Och man ville inte. Det fanns inget glöd. Gå fotboll för hela slanten. Ja,
och det var så mycket negativitet också när man pratade runt med tyska journalister som var så här: nej, men de kommer förlora mot Sverige. Det är liksom... Det är helt klart, för att de är för dåliga. De precis som du säger, attityden är helt fel, inställningen är helt fel och allt det här. Så det var jättemycket med Tyskland som var en besvikelse. Sen var jag så himla besviken också på Spanien, måste bara säga det, för det är så sjukt, för att en kollega frågade mig innan, typ så här, under VM någon gång, så här, vilket landslag, om du får välja ett landslag som du verkligen vill se på plats, så här. Jag bara, nej, men jag vill verkligen se Spanien. Vissa som följer mig vet väl kanske att jag gillar spansk ligafotboll väldigt mycket också. Och jag gillar verkligen Spanien så att spela. Jag älskar deras spelare och så här. Och bara, men jag vill verkligen se Spanien på plats. För jag har aldrig sett dem live. Och sen fick jag från min chef så här, men kan du åka på Spanien-Ryssland, åttondelsfinalen? Och jag bara, ja. Och sen gör Spanien sin typ sämsta match någonsin genom historien. Och jag satt där och bara, vad fan är det här?
Vad vill ni?
Vad gör ni för någonting? Så det var också en enorm besvikelse. Men som sagt, Tyskland, den absolut största floppen.
De tar i alla fall något pris.
Ja, grattis.
Tack så mycket. Om du ska peka ut spelare... Men det här betyder ju, som jag sa till dig innan, man behöver inte ta ut någon spelare som spelar i flopplaget. Det kan ju kan vara någon annan.
Jag ska bespara dig den. Jag väljer ingen tyskare. Nej, men jag tycker egentligen att det finns flera som man skulle kunna peka på. Till exempel en sån som Messi levde ju inte alls upp till vad man tror. Sen tycker jag också kanske att man ser Argentina spela, framförallt när de spelade mot Island, så upplevde jag att antingen så förväntar de sig att Messi ska göra allt, eller så involverar de inte honom alls. Då bara går han runt och gör ingenting. Och det känns som att det är en sån jäkla obalans i det där laget. Vilket ju också gör att det blir svårt för Messi att få ut all sin potential. För att Messi, det vet ju alla att, enligt mig, jag tycker ju att Messi är förmodligen den bästa fotbollsspelaren genom alla tider. Men han fungerar ju som allra bäst också när han, precis som alla fotbollsspelare, i ett spelsystem som gynnar honom, och också med spelare som han verkligen passar ihop med. Och det känns inte som att, det är så konstigt på något sätt, men det känns som att han inte passar in i det argentinska landslaget. Antingen han eller så är det alla andra som inte passar in. Så det blir liksom att, det känns som att man, som sagt, det är för obalans. Men jag tycker, det finns ju ändå en annan som jag tycker har floppat mycket, mycket mer. Och det är ju De Gea. Tycker jag verkligen var, och det är ju ingen överraskning heller att man tycker det. Om man såg honom under det här VM:et. För att han som ändå i mina ögon har klättrat upp de här senaste åren till att bli världens bästa målvakt. När man kollar klubblags fotboll. Och även landslag för den delen ofta. Men alltså de tabbarna som han gjorde har man ju inte sett honom göra på jättemånga år. Och det var det, man trodde inte att han hade det i sig fortfarande. Vilket gör att jag tycker det var... Och sen då på det hela taget med att Spanien var så otroligt dåliga och allt det här också. Så tycker jag att... Jag vill ändå sätta honom som den största floppen. För jag tycker att man pratar om sådär, att man måste också väga in vad finns det för förväntningar och vad finns det för sådär. Men jag tycker att honom har man så mycket högre förväntningar på än vad han levererade. Och när det är tabbar, ofta kan man ju ursäkta målvakter med att såhär, försvarsspelet funkade inte, eller ja, samspelet. Men de har ju spelat ihop så otroligt länge nu, han och de här två mittbackarna. Och det är inte deras fel heller att han gör de här tabbarna. För när man liksom kastar in bollar så har man ju ingen annan att skylla på än sig själv. Så att, nej, jag tyckte att han var en riktig flopp i klass med Tyskland.
Ja, det är bra. Han kunde, för jag tycker, om man ska ta ut någon som jag inte tyckte floppar i Tyskland, det var Neuer. Jag tyckte han gjorde ändå helt okej med skap.
Exakt. Och sett till förutsättningarna verkligen. Om man kollar då, förväntar man sig, vad var det för förutsättningarna? Han har brutit foten 84 gånger de senaste liksom, tre veckorna. Så känns det ju också som att man kanske inte hade förväntat sig. Det var ju oklart långt. Om han skulle spela eller inte. Exakt. Om han skulle med och allt där. Så han tyckte jag verkligen gjorde. Jag tyckte han såg stark ut redan från start. Jag tänkte på det när vi var på Tysklands träningar också. Och kollade på målvakts. För oftast så när de har öppna träningar, lagen. Det här kanske inte alla vet. Men då är de lite så här luriga. Att de är alltid så långt bort de kan från där publiken är. För det var ju öppna, de öppna träningarna var ju öppna både för media och för fans. Och då är de oftast, när de gör sina övningar så där, då ställer de sig ofta så här längst bort i ett hörn. Och gör det så långt bort som möjligt, som man inte ska se. Och då är oftast målvakterna närmare. Så blir det ofta att man kollar ganska mycket på målvakterna. För att man kanske inte alltid ser vad det är spelarna håller på med. När de inte spelar, för då använder de ju hela eller halva planen. Men, och då tänkte jag också på det, att jäklar vad han ser stark ut, trots att han knappt har några matcher i sig sen de här skadorna då. Så att, jag tyckte verkligen att han var bra. Men det var ju inte jättemånga andra i Tyskland som var positiva.
Nej, det var verkligen, det var i princip bara Norge skulle jag säga. Så kanske en motiverad Roy som för en gång skulle få spela sitt mästerskap, men ja. Det blir som vi kan lämna Tyskland.
Vi lämnar Tyskland.
Något positivare, lite så skrällar när det kommer till lag och spelare. Och med skräll betyder, alltså, behöver det inte vara så att ni förstår att det är så här, oj, något helt oväntat. Nej. Det kan vara någon som ändå är etablerad men som visar det.
Men det blir lite tråkigt, men jag vill ändå lyfta upp Sverige som mänskare. För jag trodde verkligen inte, jag var ju helt bombesäker på att Sverige skulle åka ur gruppen.
Du bokade ju Eminem.
Jag bokade Eminem-konsert och jag bokade 25-årsfest och det var allt möjligt jag skulle göra den här sommaren som inte har blivit av. Jag klagade såklart inte på det. Det var ju så jäkla kul att det blev som det blev med Sverige. Men jag hade verkligen inte. Men det var också för att man hade förväntat sig att Tyskland skulle vara mycket bättre. Man vet att Sverige är starkt. Och man vet ju också att den här typen av fotboll som Sverige står för. eller som det här svenska landslaget står för, det funkar ju i mästerskap. Man har ju sett det jättemånga gånger, så Portugal gör ungefär samma sak i EM 2016 med ett på pappret starkare lag såklart, men ändå att man förlitar väldigt mycket på defensiva och så har man några spelare där fram som sticker upp och sådär. Och där tycker jag ändå att jag trodde att Mexiko hade aldrig sett framför mig att Sverige skulle vinna mot Mexiko, för att Mexiko, det känns som att vi har en tendens att underskatta dem ganska mycket i Europa, för att vi kanske inte ser dem så ofta och vi vet inte exakt hur de beter sig och sådär. Mexiko är ett riktigt starkt lag, och det visade de inte minst mot Tyskland. Ja. Och jag trodde ju verkligen att Mexiko skulle ju bara köra över Sverige. Nu blev det ju tvärtom. Men så Sverige vill ju ändå hålla fram här som något av en skräll. Men alltså en positiv överraskning. Mm. Och det är ju inte bara, det blir lätt att man blir lite färgad för att man är svensk också. Men jag tycker verkligen att det var så jäkla, jag tycker att det var så jäkla imponerande också. Och sättet som andra förbundskaptener började prata om Sverige, att de kunde liksom inte riktigt sätta fingret på vad Sverige var för lag. Och det tycker jag också är så otroligt imponerande att de, och jag tror att, vem var det som sa, kan det ha varit Chicharito som sa det? Nej, det var det inte, det var någon i Schweiz som sa det efter åttondelsfinalen där, att allt är svårt för Sverige. För det var, han fick den frågan, vad var det som gjorde det svårt för er idag? Och då sa han, allt är svårt. Och det tycker jag är så otroligt imponerande av ett landslag som kanske väldigt få trodde på inför. Och som, om man ska vara helt ärlig, så är det ju inte de allra bästa spelarna som man har sett spela ett fotbolls-VM. Men jag tycker att alla var så otroligt bra. Sen finns det spelare i Sverige som till exempel Emil Forsberg, som många klagade på och tyckte skulle visa mer. Och allt det här med Marcus Bergs tråkiga statistik med målskyttet och allt det här. Men det jag tycker att man får kolla på, som man lätt glömmer bort när man kollar på fotboll, och jag gör det själv också ibland, för att man så gärna vill se, man vill se mål och man vill se så här offensivt rolig fotboll oftast, men alla gjorde ju ett jäkla hästjobb i defensiven. Mm. Och man kan kalla det antifotboll och tråkfotboll och allt vad man vill kalla det, men det funkar ju uppenbarligen. Jag menar, Ola Toivonen var liksom nere i eget straffområde jätteofta och bröt bollar och tog med sig den upp och så här. Och då blir ju också offensiven lidande när man inte har de här allra bästa, allra största. Men det känns som att också det här landslaget kommer förändras lite nu, förmodligen. För att det är väl några som kommer att sluta troligtvis, och man kommer få bygga om lite och så här. Och då kommer man kanske då ha en annan typ av spelartyper som gör att man kan också spela på ett annat sätt. För det här är ju, det får man inte glömma bort, att alla bra förbundskaptener, jag ska inte säga alla förbundskaptener, det finns dåliga förbundskaptener, men alla bra förbundskaptener hittar ju vilket sätt som är bäst för det här laget att spela. Hur ska jag balansera upp det här laget för att det ska bli så bra som möjligt? Och Jan Andersson och Peter Wettergren har ju hittat sitt sätt att spela med just det här laget. Mm. Vilket kanske inte har gjort att man har kunnat optimera precis varenda spelare. Emil Forsberg har inte kunnat vara lika fri släppt i offensiven till exempel. Och Marcus Berg och Ola Toivonen har inte på samma sätt. Framförallt om Marcus Berg kanske fått bollar att jobba med som han kanske är van vid när han öser in mål på andra håll. Men de hittade ju sättet att spela med det här laget. Så jag tycker det var jätte imponerande. Och vad gäller spelare, som jag tycker var en positiv överraskning, så håller jag mig kvar i Sverige. För jag vill verkligen lyfta upp Victor Nilsson Lindelöf. Mm. Jag tycker att han har varit så otroligt bra. Och jag tycker det är så starkt av honom också att göra det här VM:et med den säsongen som han har i ryggen. Nu tycker jag att han har fått oförtjänt mycket skit under säsongen. Men det är ju så det funkar i fotbollsvärlden. Men kanske framförallt i England. Kanske framförallt för mittbackar i England. Mm. Jag menar, England kanske inte är egentligen känt för att ha de allra bästa mittbackarna i sin liga. Men ändå så är det otroligt mycket fokus på dem när man kommer som ung, och kanske framförallt som utländsk. Och man liksom värvas för mycket pengar. Och sen så gör man ett misstag mot Huddersfield, och sen så är man typ marked for life lite grann, känns det som. Men jag tycker verkligen att Victor Nilsson Lindelöf förtjänar att hyllas. Jag tycker han har varit Sveriges bästa spelare genom hela det här mästerskapet. Och jag tycker att, som sagt, det är starkt av honom att göra det efter den säsongen han haft. Och det, jag tycker det visar också någonting på tryggheten som finns i det här laget för alla spelare, att det låter så klyschigt på något vis, det låter så här tråkigt svenskt, men så här, för alla spelare att ändå vara sig själva och göra det som de är bäst på, istället för att man ska försöka hitta på saker som är så här på det här sättet kommer vi underhålla, eller på det här sättet kommer vi kunna göra 4 mål, eller utan att man verkligen har bestämt sig för att de liksom spelarna ska få vara sitt allra bästa jag i det allra bästa kollektivet och försöka liksom kombinera de två. Och jag tycker att, som sagt, Victor Nilsson Lindelöf har jag varit jätteimponerad av. Inte för att jag inte trodde att han hade i sig att vara så här bra, för det vet vi ju att han har. Och det har han ju haft genom kvalet också. Han har varit hur bra som helst tillsammans med Andreas Granqvist. Men jag tycker att under det här VM:et så har man verkligen sett någonting i honom, att han är en blivande svensk storback på riktigt. Att han kommer spela det här anslaget i säkert 10 år till, för att han är ju jätteung och bara blir bättre och bättre. Och jag tycker man har sett att han har, att han verkligen har i sig att han kan vara med och styra det här försvaret på ett sätt som kommer att behövas när till exempel Andreas Granqvist lämnar. Och det är väl ganska stor risk att han gör det nu. Det känns jättekonstigt om man ska ha en mittback som spelar i Superettan som, alltså som lagkapten i landslaget. Det är klart att det funkar, men jag tror att hans fotbollsspel kommer ju att förändras ganska drastiskt nu när han går till Superettan. Sen får vi hoppas att de spelar i Allsvenskan kanske då nästa år för hans skull. Men han går till Superettan från att liksom ha spelat i högsta ligan i Ryssland ganska länge. Jättekul att Andreas Granqvist är så älskad i Ryssland för övrigt. Alla älskar honom där, verkar det som. Ja, det var ju när de var i Gelenchik där under första veckan, så var det också en öppen träning. Och det är jättemycket så här ryska barn som var där bara för att få Andreas Granqvist autograf. Krasnodar ligger ju också där nere längs i samma region.
Hur var det med Viktor Claesson då? Var han också...
Nej, inte på samma sätt. Inte på samma sätt. Utan de verkar älska Andreas Granqvist verkligen. Och vi träffade en tjej, bara en liten anekdot, när vi stod mitt på en landsväg och bara, hur ska vi ta oss från Tysklands träningsanläggning till Tysklands spelarhotell där de ska ha presskonferens. Står vi, jag och min kollega, mitt på en landsväg och bara så här, det finns inga Uberbilar, vi har inget taxinummer, det finns ingen här. Så kommer en tjej från ingenstans och frågar oss på engelska om vi letar efter en taxi, och vi bara ja. Hon bara, men jag också så här, vi kan försöka hjälpas åt. Och hon var från Serbien och jobbade med mycket med sociala medier och sånt. Och då frågade hon vart vi var ifrån, och så sa vi att vi var svenskar. Och hon bara, jag älskar eran lagkapten. Och då har hon tydligen jobbat i Krasnodar där. Med lite sociala medier och lite så här, och jobbat i klubben liksom. Och bara, hon pladdrade på i så här 10 minuter om varför hon älskar Andreas Granqvist så mycket. Och så här, det var så jäkla sjukt bara. Det är så här, han är inte ens så här stor i Sverige. Ni förstår det, va? Det är så här, ja visst, ja, nu kanske han är det. Han har ju fått mer av en liksom, mer av den här superstatusen efter liksom, efter Italien-matcherna och nu VM och allt där. Men det är så här, han är liksom, han är större här än vad han någonsin har varit i Sverige. Så jäkla sjukt. En liten anekdot bara. Men som sagt, Sverige verkligen positivt. Victor Nilsson Lindelöf väldigt, väldigt positivt. Också liksom framtidstänk med Victor Nilsson Lindelöf. Tycker han har varit super, super bra verkligen. Och hoppas att han får fler chanser nu i United och att han verkligen kan ta steg där. För det krävs ju också för att verkligen komma upp i nivå i karriären i helhet.
Precis.
Att han får speltid och att han faktiskt levererar där också.
Det känns ju som att de brittiska journalisterna och medierna uppmärksammar hans mästerskap också. Det gick nog inte, Mourinho sov nog inte bort dem.
Nej, det tror jag verkligen inte. Nej. Så vi får hoppas att han får lite fler chanser nu. Det hade varit roligt.
Verkligen. Men ja, det var roliga, roliga skrällar. Roligt med Sverige, tråkigt med Tyskland. Det hade man inte trott för en månad sedan, att man ska sitta här och snacka om fiasko för Tyskland och skräll för Sverige.
Nej, verkligen inte.
Nej, fy fan. Vi blickar framåt. En VM-11, det släpptes ju en av FIFA. Nu ska jag bara se att jag får upp den här. Och den var ju väldigt kontroversiell, så kan man väl inte säga. Men den hade ett par överraskningar. Och jag tänkte höra med dig hur din skulle se ut ungefär. Jag kan bara för skojs skull visa FIFAs. Eller visa, det blir svårt för er som lyssnar.
Det är ju ett radioformat det här, du vet det.
Exakt, fan. Vill man alltid vara det. Vill alltid ha kameran. Men jag tänkte att jag kan berätta om Rysslands fina elva. FIFAs fina elva, rättare sagt. Nu ska vi se
från
här.
VM i Ryssland.
Exakt, ja, det är bra att du är här. Annars, ja, annars hade det här fallerat totalt. Ska jag se här. Yes, minnet är fortfarande på. Jag spelade in ett avsnitt här nyligen. Och efteråt, supernöjd, ska man spara ner. Sen står det fullt minne.
Nej.
Yes. Men det är inte här, så vi fortsätter rulla. FIFA hade den här elvan. De hade Loris i mål. De körde en 4-2-3-1. Trippier, Varane, Lovren, Young som försvar. Mm. Paulinho och Modric som defensiv mittfältare. Hazard, Griezmann, Neymar som en offensiv trio. Och sen Mbappé som anfallare. Och jag gissar på den här elvan går rent ut av bara på statistik.
Förmodligen. Det känns ju lite så.
För att Neymar hade till exempel flest skott av alla spelare just i VM. Det. Jag gissar på att Paulinho hade rätt så bra rate när man vinner boll. Lovren tog sig hela vägen till final. Han hade säkert bra tacklingsstatistik. Men om jag bara får kritisera här lite. Jag hade ju aldrig tagit med Paulinho. Jag hade aldrig tagit med Neymar. Jag hade aldrig tagit med Lovren. Young tycker jag också är lite tvivelaktig.
Ja, tycker jag är väldigt tvivelaktig.
Så jag har lagt ut en annan som ni kan titta på Klackens Insta. Där som har ett par liknande spelare. Mm. Bland annat Trippier, Mbappé och Hazard. Annars var faktiskt, och Varane tycker jag också.
Men det finns ju vissa spelare som är väldigt självskrivna. Jag har ju valt ut Jordan Pickford i mål istället. Hade man också kunnat tagit som en liksom positiv överraskning eller vad man ska säga. Jag tycker ju att han har visat att han är bra innan också. Och med klubblag och med U21 och sådär. Jag hade ju förmånen att få följa U21-EM förra året också. Och då var ju Pickford där. Så att jag tycker verkligen att han är bra, men att han skulle vara så här bra i ett VM. Vissa av de räddningarna som han har gjort under det här VM:et. Det är ju sånt som inte spelare som nyss har spelat U21 gör, utan kanske målvakter som är 30 år.
Mm.
Som har spelat hur länge som helst och som är supersäkra. Men han tycker jag verkligen har imponerat. Jag tycker han förtjänar en plats där. Sen vet jag att det finns att det finns lite olika som är, alltså jag tycker inte att det är helt fel med Lloris.
Nej. Jag hade Courtois.
Ja, precis. Det är inte helt fel med Courtois heller. Men jag tycker som sagt, enligt mig så tycker jag att Pickford förtjänar den platsen. För jag tycker att han har varit tillräckligt bra för det.
Måste bara slänga in. Har du sett Peaky Blinders?
Nej.
Nej, okej. Okay. Det är en brittisk serie från början på 1900-talet som utspelar sig i Birmingham. Han ser ut som en av karaktärerna, så här lite riktigt så här brittisk tuff. Han skulle kunna ha sådana lite mössa på sig. Ja. Vi kan fortsätta.
De som lyssnar kanske.
Ja, de kanske. Ni kan ju säga till om ni tycker att jag är fel ute eller så.
Sen har jag valt en trebackslinje faktiskt.
Mm.
Först tänkte jag ta en fyrbackslinje, men så slutade det med att jag valde fyra mittbackar. Och det blev jättekonstigt. Ja. Så jag tänker att jag tog en trebackslinje istället. Med tre mittbackar. Så jag fick offra en och jag fick offra ytterbackar. Men då har jag valt Varan. Han var också med där, eller?
Yes.
Och det, han tycker jag tycker att han är i stort sett helt...
Han är turneringens bästa.
Ja, men han är så jäkla bra. Mm. Och han har varit så otroligt bra. Så nu har jag faktiskt valt om till 10 också. Ska säga att min 11 är väldigt, väldigt fransk och... Ja. Ja, mycket fransk.
Mycket fransk.
Ja, och även fransk. Mycket fransk. Men, och sen så Varane och Umtiti.
Yes.
Och sen så har jag valt Jeremina också.
Jeremina.
Colombia.
Har jag faktiskt också.
Alltså så bra som han har varit. Och jag tycker att han, dels så är han ju så jäkla bra i defensiven. Mm. Och det är ju liksom A-O för en försvarsspelare överhuvudtaget. På det sättet som han lyckas bryta. Jag tycker han bryter bollar så snyggt också.
Ja.
Och sen så är bara den grejen att han gör 3 mål. Och det är så otroligt viktiga mål han gör också. Jag tror till och med att det är 3 nickmål.
Ja, det är det.
Som han är uppe och gör.
Precis.
Nej, men det är ju så viktiga mål. Han gör ju det här sena målet mot Senegal.
Precis.
Och sen så gör han det sena kvitteringsmålet mot England.
Precis.
Sen åkte de tyvärr ur där. Men,
men
han gör liksom viktiga mål och han kliver fram. Och det, han är ändå ung för att vara
mittback.
Eller han är ung. Men det är ju så här, det är lite som Victor Lisa Lindelöf, att man är så otroligt bra fast man är ung. Jag tycker verkligen att han förtjänar. Sen är det så här lite av ett så här hipsterval säkert, kommer folk tycka, ja, att så här, ja, man vill inte välja bara de självklara. Men jag tycker verkligen att Jeremina förtjänar en plats, för jag tycker att han var så otroligt bra. Sen är det synd att de inte gick längre, och då är det alltid svårt att ta sig in i de här elverna också, som de här som blir officiella. Men det skiter jag får välja hur jag vill.
Exakt, i din elva.
Så jag väljer Jeremina där. Ja. Sen har jag 4 mittfältare, och här är det lite obalans, för det är ju...
All attack.
Nej, ja, typ, men, eller nej, inte riktigt. Men det är också det är 3 centrala mittfältare i grunden.
Okay.
Men de spelar lite överallt. Jag har valt Rakitic. Både Rakitic och Modric tar plats. Modric tycker jag utan tvekan, det blev han väl utsedd till också. Exakt. Men hela VMs absolut bästa och viktigaste spelare, tycker han var så otroligt bra. Rakitic är ju lite av en favorit för mig. Han har varit min favoritspelare, jag vet inte hur länge, alltså i flera år, som är inte för att han är liksom bäst i Europa eller bäst i La Liga eller bäst i sitt landslag, men bara det, jag
du är svag för honom.
Jag bara älskar att se honom spela fotboll, och jag tycker att han gjorde ett jättebra VM. Och jag tycker att när han och Modric är på planen tillsammans, så tycker jag att det händer någonting. För jag tycker annars i klubblag så tycker jag Modric ofta beter sig och spelar mycket bättre i ett Real Madrid än vad man ofta kan man se. Och särskilt de här typ 2 senaste säsongerna har man sett väldigt mycket upp och ner, tycker jag, från Rakitic.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är Barcelona. Men när de två spelar, när de spelar i landslaget, då är det ju någonting helt annat, tycker jag.
Verkligen.
Men sen tar ju Kanté plats.
Kanté, ja.
Han är också hur given som helst för mig. Och sen så får jag ju in Pogba, såklart.
Det blir som en, kanske en diamant, en central diamant.
Exakt.
Det skulle man kunna säga.
Ja. Det får bli någonting sånt.
Det blir väldigt centralt spel.
Ja.
En central diamant. Man kör inte på kanterna. Skit i kanterna.
Men det är liksom man låter bara folk springa där i korridorerna, och sen så
håller man tätt bakåt. Ja, precis.
Så att jag tror att det skulle kunna funka eventuellt.
Ja. Jävla spelskickligt i alla fall.
Ja, exakt.
Ja.
Jag är ju sån här, när jag väljer ut såna här elver, så orkar ju inte jag sitta och leka tränare på riktigt och bara så här, vilka skulle komplettera varandra här. Ja. Så jag tar bara ut de bästa spelarna, så sätter jag dem någonstans. Sen har jag en trea där fram, eller om man vill, ja, du kommer förstå här vad som händer. Mbappé tycker jag är självklar.
Mm.
Och Hazard tycker jag också självklart. Och sen så i mitten där har jag satt Lukaku.
Okej.
Jag tycker att Lukaku har varit turneringens bästa anfallare. Jag tycker han är så otroligt bra. Jag vet att min kollega Noah Bachner, som väldigt många säkert läser, han skrev en så himla bra krönika också om Lukaku. Mm. Att det här, under det här VM:et så har ju Lukaku i princip liksom dödat myten av vilken spelare han ska vara. Det finns ju väldigt mycket där i fotbollsvärlden. Det kanske inte är så synligt och tydligt jämt, men läser man folk mellan raderna så är det ju ofta det här med mörkhyade spelare. När man pratar om dem så säger man, ja, men han är stor och stark.
Mm.
Det är alltid den beskrivningen. Och Lukaku är stor och stark, alltså det är ju inget. Men att man har så svårt då att se allt annat som han har också. Hur otroligt teknisk han är, hur han tar sig förbi, hur han löper. Och bara sättet som han flera gånger under det här VM:et har tagit löpningar för att öppna upp. Om man ser det här målet som Belgien gör mot Japan,
precis.
Där han springer och hoppar över bollen, där han, alltså att han är så otroligt smart.
Mm.
Och jag tycker att han är så jäkla bra. Det är också en spelare som jag till vardags är väldigt, väldigt svag för. Men jag tycker verkligen att han är så otroligt bra.
Mm.
Så att det blir ju alltid så här när jag gör de här älvarna, det blir lite stökigt och det blir lite så här, jaha, men hur tänkte du? Det gjorde jag inte, utan ja, jag bara valde de spelarna jag tycker har varit bäst.
Ja.
Men det är väl typ Jeremina som är lite av en ögonbrynshöjare där.
Jo, precis.
Annars så är det väl ganska givna spelare som de allra flesta i alla fall har haft i tanken när man har valt ut en sån här elva.
Ja, jag tog ju Hazard, Mbappé tog jag också, men sen tog jag Mandzukic istället som anfallare.
Mm.
Jag var också mycket inne på Lukaku och tyckte att han har gjort ett riktigt fint mästerskap. Men jag tycker, jag föll ändå för Mandzukic på grund av att jag tittade sen så lite på målen och när han gjorde målen och lite sånt att han var kanske inte den som var involverad i spelet hela tiden, men när det var slutspelet, då gjorde han det viktiga målen på det sättet. Så för mig följde på Mandzukic då, men jag tycker du, Lukaku också. Om du hade sagt Kane, då hade jag nog...
Men det är så konstigt så här, för att han fanns inte ens i min hjärnbank när jag skulle välja ut det här laget.
Mm.
Och ändå så var det han som var skytteligan.
Exakt, och det är rätt så sjukt.
Så alltså,
vanligtvis brukar ju den som vinner skytteligan vara med, men jag tycker inte det. Alltså, tittar man vilka mål han gör, var det inte 3 stycken på straff och sen var det typ 2 stycken mot Panama.
Mm.
Eller, alltså, det är så här, han var lite småskadad snackas om och så. Han gjorde ett bra mästerskap, men han är inte den bästa anfallaren.
Nej, det tycker jag verkligen inte. Absolut inte.
Nej. Hade hoppats på Lewandowski också. Att han skulle göra en
upprättelse. Ja, jag med.
Fy fan. Alltså, alla Bayern-spelare är förfärliga. Förutom Tolisso, han fick ju lyfta över pokalen.
Ja.
Ja. Nej, satan i gatan. Nej.
Ja, det var många som...
Jag trodde på Polen.
Ja, det trodde jag faktiskt jag också på. Men det skulle man inte göra.
Nej.
Men det som är så kul med ett VM också, det är att det var flera gånger som jag satt under det här VM:et och bara tänkte så här: vad vet vi egentligen om fotboll?
Ja.
Ja, men för att det är det som är så roligt med VM, det är att man vet liksom aldrig riktigt egentligen vad som ska hända. Man kollar inför en säsong, visst att det kan hända saker, Leicester går och vinner Premier League och sånt där som kanske ingen trodde på förhand. Men det är, man vet ändå ungefär hur lag kommer bete sig, hur de kommer spela och så här. Och även om man har sett lagen i ett VM-kval och man har liksom studerat och man har kollat, och de kan ändå komma till VM med någonting helt annat.
Mm.
Med ett helt annat spelsätt eller en helt annan... Jag trodde till exempel inte på förhand, så var jag väldigt, väldigt tveksam på Frankrike om de verkligen skulle lösa det här. För att jag tycker att de har sett så spretiga ut. Det känns inte som att Deschamps har hittat rätt roll till alla. Vem ska han liksom optimera laget runt? Ska det vara Griezmann eller ska det vara Pogba? Båda de två kräver ju ganska mycket av sin omgivning för att verkligen få ut mest, så mycket man kan av dem. Och jag var osäker. Jag tror jag kanske hade dem på att ta brons eller någonting. Jag tror att de skulle kanske spela enligt mitt tid bronsmatchen mot Tyskland eventuellt, eller om de åkte ut semifinal eller vad det var.
Jag tog ut dem i kvarten.
Eller åkte ut semifinal och spelade man ju bronsmatch. Vad sa du?
Jag tog ut dem i kvarten.
Ja, men det kan ha varit någonting sånt där. Ja. De skulle inte gå till någon jäkla final liksom. Sen när man har sett Frankrike under VM så har det varit så självklart någonstans att det är de som ska vinna. Mm. När man har sett i gruppspelet var det lite så här att, men vad håller ni på med? Ni kan inte hålla på så här, vinna knappt med 1-0 i gruppen och ha er liksom. Men jag tycker verkligen att de har ju varit väldigt stabila ändå genom hela det här mästerskapet. Och det har ändå sett ganska kontrollerat ut varje gång de har spelat. Men som sagt, det är det jag tycker är så kul med ett VM, att man vet liksom egentligen inte. Det är det som är så roligt med landslagsfotboll överhuvudtaget, att det är verkligen så här, vad som helst kan hända. Mm. Kroatien kan gå till en VM-final.
Mm.
Sverige kan gå till kvartsfinal. England kan helt plötsligt börja liksom drömma om en final igen. Portugal kan vinna EM.
Exakt.
Italien är inte ens med i ett VM. Alltså, vad som helst kan ju hända när det är landslagsfotboll på ett helt annat sätt än vad jag tycker att man upplever med klubblag. Så det tycker jag är så otroligt roligt.
Och det sjuka var ju på det här mästerskapet att det skruvades till ytterligare. Jag tror jag nämnde tidigare, men det här var ju första VM-slutspelet någonsin vart Tyskland, Brasilien eller Argentina inte var i semifinal. De har alltid varit i semifinal i samtliga mästerskap genom tiderna.
Spännande.
Något av de lagen.
Ja, exakt.
Och det säger jag återigen hur galet där VM:et var.
Ja, verkligen.
Med tanke på att det var fyra nationer som i semi som inte brukade vara där uppe.
Ja, men exakt. Ja, men verkligen. Mm. Så tycker jag det är så spännande också det här med att vissa tycker att det är lite tråkigt att det vart lite Europa, men att bara vara europeiska lag kvar till slut. Men jag har så svårt att se på fotboll överhuvudtaget på det sättet att någonting är tråkigt. Att det är, visst jag har sett jättemånga tråkiga fotbollsmatcher, det är inte det jag säger. Men att det skulle vara så här, ja men då alla sydamerikanska lag är ute, nu är det tråkigt. Mm. Men de åkte ut för att de var sämre. Mm. Hur kan det vara tråkigt? Det är väl roligt att se de här lagen som då har slagit ut dem.
Mm.
Det är min. Sen fattar jag också grejen som sagt med att folk gärna vill se mycket mål och man vill se snygga finter och man vill se liksom Neymar dra upp bollen, du vet, den här som han gör där längst. I vilken match är det han gör den? Han drar upp bollen sådär över ryggen, finten. Ja men så jävla coolt i alla fall. Såna grejer vill man ju se. Mm. Men det är ju inte, jag har ändå svårt att se att det blev tråkigt att det var så många europeiska lag. Nej men de var bättre och därför så gick det så här. Det var tråkigt att se Sverige spela så mycket för de är så tråkiga. Nej, det var svinkul. Alltså det var jätteroligt. Men som sagt, jag förstår vad folk menar, men jag har så svårt att se på det på det sättet. Så därför tycker jag tycker bara att det är roligt för att det händer så mycket som man aldrig någonsin trodde skulle hända. Så som sagt, nej, jag är supernöjd. Jag är bara ledsen att det här VM:et är över. Och att det är 4,5 år kvar till nästa. Och att det kommer liksom
vara så märkligt
ur andra perspektiv än rent fotbollsmässiga vara ännu värre än vad det här i Ryssland var.
Mm.
Sånt vill ju folk aldrig prata om eller lyssna på. Men jag tycker att det känns lite deppigt att nästa VM är när det är och där det är och så vidare. Men vi har ju ett EM i 74 000 olika länder att se fram emot om 2 år först.
Men det är ju inte så långt sträcka med tanke på att du är van att flyga
i
Ryssland.
Nu är man van att flyga i Ryssland, så nu kan man ju vara som helst.
Du kan ju åka från London ner till Budapest, från Budapest till Bilbao.
Ja, gud ja.
Det är inga konstigheter.
Nej. Man har fortfarande inte flygit över hela Ryssland. Så.
Nej, alltså,
det är så stört vad stort det landet är.
Ja. Nej, jag håller med dig. Landslagsfotboll är underbart och jag älskar de här skrällarna. Och jag tycker det är kul med nationer som överraskar.
Mm.
Men nu har jag fått smaka på en annan medicin, för jag har alltid kunnat säga det och veta att Tyskland går till en semi. Nu fick man inte det. Men, det var...
men gläds du någonting med Sverige för att Tyskland åker ur, eller alltså, är det bara jobbigt?
Alltså jag låter kanske jävligt bitter, men jag är verkligen inne i benmärgen tysk när det kommer till lands. Så jag är självklart glad för mina vänner och dig i den här situationen att du får glädjas åt Sverige. Men det är inte så här att jag sätter på mig Sveriges landslagströja och hejar. Det gör jag inte. Det var nog bra att jag såg Tyskland-Sverige-matchen ensam, om man säger så.
Ja.
Det var... Jag vet inte om man ska kalla det glädje. Det var mycket frustration mest. Ja. Frustrationskrik när Kroos gjorde det där målet. Det var mest bara, jag skällde egentligen bara ut Tyskland. Vad fan håller ni på med? Kan inte få in den här bolljäveln. Jag nämnde tidigare, men jag måste nämna igen. Det är sjukt att Tyskland hade näst flest skott. Eller nej, femte flest skott i det här mästerskapet. De spelade bara 3 matcher.
Ja.
Alltså, så ineffektiva. Men ja, nu ska jag inte gräva ner mig i Tyskland.
Jag ser du bara rika rör. Jag tror vi måste avsluta.
Ja. Men som sagt, jag tycker vi har ett bokslut där helt enkelt på det här VM:et.
Verkligen. Det kommer några dagar, känns nästan som att det var liksom över en vecka sedan som VM tog slut. Fast det är bara några dagar sedan.
Exakt.
Det är otroligt märkligt.
Det är väldigt konstigt.
Men ja, kul att få prata lite om VM. Jag har ju som sagt, jag har ju varit där och skrivit väldigt mycket och sett väldigt mycket. Varit många olika matcher och det har varit superroligt. Men man har ju inte pratat på det här sättet så mycket om.
Du fått också lite distans.
Ja men precis, kommit hem och fått lite distans. Många så här, direkt när jag kom hem och du vet, mamma ringer och bara, men vilken var den bästa matchen du såg och vad var det roligast och vilket är ditt bästa minne? Och mamma så här, jag vet inte, jag har ingen aning. Så nej, lite distans här till VM och sen så nu avslutar vi VM 2018 och sen så
Ligafotboll,
den börjar ju snart.
Ja, det är 3 veckor
och Allsvenskan är ju igång.
Och Allsvenskan är ju igång, det ska vi inte glömma bort.
Football never sleeps.
Exakt. Kort bara, vi kommer göra en liten litet klipp på Klackans Insta vart du förklarar vilket mål du tycker är snyggast. Så kika på det och tyck till. Och sen slutligen, ta ändå din mammas fråga kort och se om du har något svar där. Om du tar ut ett minne, alltså det finns ju tusen, förstår jag, men det finns ju alltid de här minnena från varje mästerskap. Jag kommer aldrig glömma bort Ben Schneiders skott i ribban 2006 mot Italien i förlängningen och tänkt om han hade gått in. Eller 2014 när Tyskland vinner mot Brasilien. Alltså man har ju alltid något, finns det något så specifikt från VM 2018 som du tror kommer att vara ett sådant minne?
Gud, det är så svårt. Men jag tror att dels har jag ett som inte har det egentligen med vad som hände på planen att göra. Utan det var i Sveriges match mot Mexiko. När man spelar den här introlåten som jag inte tänker sjunga på. Men alla vet ju hur den går och alla alltid liksom hummar med i den här låten när spelarna går in. När Sverige i matchen innan har... men varit Sverige, ni vet, sjungit och låtit och sådär. Och sen så spelar man mot Mexiko och man blir liksom totalt bara nedröstade av mexikanerna på läktaren som är typ 20 000 som börjar sjunga sin version på den här låten när de sjunger El Chucky Lozano till den istället. Man kan säkert googla upp det här eller YouTube upp det på något vis. Men det var en sån där moment då man bara sitter och vet att när låten kommer, spelarna ska gå in och snart ska vi ställa oss upp för det ska vara nationalsången. Och de bara sjunger. Alltså jag fick sån gåshud. Och jag och mina kollegor kollade på varandra och bara, vad hände nu? Hur gjorde de den här låten till sin låt? Det här är ju VMs låt. Liksom. Det här är ju, den här spelas ju jämnt. Det här är inte deras låt. Det var en sån där grej som jag kan tänka tillbaka till och bara, shit vad det var sjukt. Annars så måste jag ändå säga att jag är ju kanske inte är helt säker på att allting har gått rätt till i alla Rysslands matcher. Jag vet att folk blir arga när man säger så. Och jag tycker att det har varit väldigt mycket konstiga tillfälligheter kring deras matcher. Men när det står klart att de har slagit ut Spanien, då är det bara... Och den liksom... Den euforin på läktarna, också återigen läktarna. Det var så här, jag blev döv när de här liksom 78 000 ryssar bara skriker rakt ut. För att de
är vidare.
Det var så jäkla sjukt. Så det är också ett sånt där minne som jag kommer att ta med mig väldigt, väldigt länge. Sen kommer det säkert så här, som sagt, dyka upp. Ju längre tiden går så kommer det dyka upp mer och mer. Men det är ett sånt. Och sen så det här målet som jag då ska beskriva. Det är också en sån grej som jag aldrig någonsin kommer att glömma. För jag ska inte säga att jag såg direkt. Jag är ingen spåtant. Men jag kände direkt vid när målvakten där drog iväg den bollen. Att så här, det här kommer bli mål. Så att det målet som jag ska beskriva sen. Det är också ett sånt mål.
Härligt. Fin cliffhanger. Jätteroligt att ha med dig igen, Therese. Se fram emot att prata med dig snart igen. Då kanske lite liga fotboll, kanske lite Milan.
Vi skippar det. Vi kan prata om
något annat. Vi pratar om spansk fotboll istället.
Exakt.
Men sköt om det så hörs vi snart igen.
Det gör vi.
Ha fina syn på er.
Ciao.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.